Sensationen är ett faktum. Centerpartiet är utan partiledare.
Det här är en extra podd från politiken.
Kris för C eller kris för demokratin? Både och.
Det här är politiken med Henrik Thorhammar, Margit Strömberg och Torbjörn Nilsson.
Ni var ju båda på Anna-Karin Hatts pressträff där hon hastigt och plötsligt meddelade sin avgång.
Mm. Ja, det stämmer.
Jag lyssnade på Sveriges Radios livesändning och då lät det som att hon grät. Det var snyftningar i ljud. Såg man också dem?
Mm, ja.
Snyft, vad ska jag säga? Märkbart rör, det var rött kring ögonen, det darrades på rösten. Jag kan inte säga att jag svär på att jag såg tårar, men man såg lilla pappret efter på näsan.
Hon grät ju inte. Det gjorde ju inte heller miljöpartisten egentligen, som vi alla har skrivit att hon gjorde det.
Romsons tårar.
Exakt. Ja. Det fanns väl inga tårar när Åsa Romson...
Men det var ju mer en högljudd snyftning.
Ja, här på den här presskonferensen och på den efterföljande enskilda intervjuerna så hade Anna-Karin Hatt blanka ögon vid 3-4 tillfällen och liksom var märkbart inne i sina emotioner kring någonting. Och det är väl egentligen frågan för dagen. Vad är detta någonting? Varför slutar denna partiledare efter 5-6 månader?
Uppenbart omtyckt i sitt parti. Men har ju då alltså suttit rekordkort tid nu. Var det Håkan Juholt som hade rekordet innan eller?
Nej. Håkan Juholt satt väl i 8 månader va? Men
Vad blir maj till november?
Harriet Colliander.
Ah.
Ny demokrati. Mm. Hon var partiledare ifrån april till juni.
Ah,
i så 1994.
Hon har fortfarande rekordet då.
Och sen har jag försökt studera Miljöpartiets språk, men det är ingen som verkar vara så där. Alltså de har ju haft lite kaos genom åren. Men Ny demokrati tar nog det priset trots allt.
Och
men näst bäst på att vara kort partiledare verkar Anna-Karin Hatt vara i svensk historia.
Skälen hon uppgav.
Hot, hat, samtalsklimatet, polariseringen, den hårda tonen som är nu i samhället som är väldigt annorlunda från när hon lämnade 2014-2015. Och
man,
för 10 år sedan.
Man förstod ju att hon hade meddelat en del internt redan i måndags. Hon hade kommit till jobbet. De skulle ju haft en pressträff igår där de presenterade stämmohandlingar. Den blev ju hastigt inställd. Och så kom då det här istället. Men i måndags ska hon ha meddelat nära medarbetare. Var det partiledardebatten som knuffade henne över kanten?
Alltså, man tänkte, för det hon pratade om, hon var väldigt noggrann med att säga så här: jag kommer inte gå in i några specifika, jag kommer inte ge några detaljer om liksom vad, hur digitalt det här har varit, hur fysiskt de här hoten ser ut. Det är inte, jag tänker inte peka finger åt något politiskt håll, men så tog hon upp massa saker om hur det även debatteras liksom politik och pratade om att se varandra som fienden, att misstro någons intentioner, alltså saker som verkligen var uppe i debatten när det gällde kanske då framförallt Nooshi Dadgostars liksom tonläge, men kan man ju också då anklaga den andra sidan för också kanske. Jag hörde några tolkningar från andra partier om att så här, när man tittade på henne liksom så att oj, hon verkar lite så här antingen misstrogen, vad är det jag gör i den här debatten, slash väldigt trött på något sätt, och ska vara noggrann, hon sa aldrig att det hade någonting med så här Nooshi skrek, det är därför jag avgår nu, men kanske att det ändå var någonstans så här, är det därför jag är här, är det någonstans, är det här, var det så här jag tänkte att det skulle vara att vara partiledare?
Eller så hade hon bestämt sig innan och tänkte, vad tråkigt att stå här nu när jag har bestämt mig för att sluta. Det är ju svårt att veta eftersom hon verkligen inte besvarar några frågor överhuvudtaget. Ja. Alltså hon gjorde ju som Henrik inne på den här distinktionen mellan samtalsklimatet inom politiken och vad det ger för effekter på människor som inte är politiskt aktiva men har åsikter och uttrycker dem.
En sorts amplifieringseffekt.
Ja, precis. Och så säger hon ju att hon inte kände sig trygg i sitt eget hem.
Mm.
Men hon kan ju inte svara på frågan, eller hon säger också att det inte är något enskilt hot. Men hon kan inte svara på frågan, eller vill inte svara på frågan, om någon i hennes familj hade varit utsatt för hot. Hon kunde inte svara på när hon började känna av det här. För den avgörande delen, kan man ju tycka, när man har varit partiledare så här kort, är ju, kunde du inte ha förstått det för 6 månader sedan? Eller kunde ingen i ditt parti ha hanterat att det här blev ett problem för dig under de 6 månaderna?
Om man backat lite, så var det ju i april i år som hon meddelade att hon inte ville bli partiledare för Centerpartiet. Och det togs ju emot också med stor chock internt. Då hade ju folk redan tecknat in det här. Det talades om att det redan fanns tal skrivna åt henne, och att hon var liksom, hon var så tydligt liksom tilltänkt till den posten. Sen pågick det ju en intern övertalningskampanj, och så ändrade hon sig och så tackade hon ja.
Mm.
Men man, det finns, ja, det är ju stor chock i Centerpartiet idag. Folk är jätteledsna, folk är upprörda. Niels Paarup-Petersen tog en gammeldansk efter att han fick beskedet 9:00 i morse, en timme före pressträffen. Men det finns ju också de som lite mer cyniskt kanske antyder att ja, hon kanske inte ville ha den här posten. Och om man inte vill ha den här posten och ska avgå efter 5 månader precis före ett val, precis före efter att det varit jätteturbulent i partiet, vad kan man då hänvisa till för själv?
Men då menar man alltså att det någonstans är, det var för jobbigt. Är det för jobbigt att vara modern politiker, eller är det för jobbigt att vara just partiledare för Centerpartiet, för att hon försöker få med partiet på någonting som liksom partiet inte vill gå med på? Eller?
Vet ej, men jag tolkade nog som det första du sa, alltså att vara partiledare, alltså att det kan ju hänga ihop med den här liksom, såklart, tonläget som hon inte verkar trivas i.
Ja, men, och egentligen mer intressant i hennes egna besked tycker jag ju är det andra ledet. Alltså först så säger hon ju, samhällsklimatet var mycket värre än vad jag trodde. Jag visste att det hade hänt saker under de 10 år jag hade varit borta från politiken, men det var ännu värre än jag trodde. Alltså man nås dagligen som partiledare av påhopp och skit. Det är ungefär så beskrev hon det. Men det andra ledet i hennes resonemang var ju, och jag hade inte förstått hur det skulle påverka mig. För nu kan man ju förvänta sig en stor fin kulturdebatt om samtalsklimatet i landet, i politiken, och det är väl säkert på sin plats. Mycket talar väl för det. Men det går ju också att fundera på, precis som i fallet Märta Stenevi, var du lämpad för jobbet? Gjorde ditt parti fel som valde dig? Hade man inte prövat de här sakerna tillräckligt noga? Hade du själv inte prövat om du... Alltså det här är ju ingen dununge. Anna-Karin Hatt, hon har varit politiker nästan hela sitt liv. Alltså en paus då i näringslivet. Alltså det beror på vad man menar med näringslivet. Det är ju intresseorganisationer, privata eller inte, som driver politiska frågor. Hon framför allt har varit aktiv under den här pausen från politiken. Alltså Almega och LRF. Och innan dess har hon ju en lång karriär från ungdomsförbund som politisk tjänsteman, är på hög nivå, jobbat nära partiledare, sett något av vad det innebär.
Har en dotter som varit ungdomsförbundsledare.
Ja, alltså levt sitt liv verkligen i politiken. Det kanske bara var så här att hon inte riktigt hade det där som krävs för att vara högsta hönset och för att vara ansiktet utåt.
Ändå kul.
Alltså mentalt.
Jag vill bara påminna Torbjörn om att när Muharrem Demirok avgick, då var du ju irriterad på den öppna processen och var så här, nu måste ni ha en sluten process så att valberedningen verkligen kan undersöka att det här är rätt person, så att valberedningen kan förbereda den här personen. Och så följde de ju ditt råd.
Hur gick det?
Hur tycker du att de ska göra nu? Nu har de en månad på sig att ta fram en ny partiledare.
Alltså, i frågan om råd från mig så, i politik, så ska man ju aldrig följa dem. Då hade jag ju inte sysselsatt mig med att vara journalist. Då hade jag ju varit någon
varit en valberedning åt Centerpartiet.
Ja, eller någon konsult som kunde fakturera ordentligt för mina timmar och sådär. Så det tycker jag verkar dumt. Men jag tycker man kan tänka att det finns ju en annan sida av saken här. Nämligen, var Anna-Karin Hatt helt enkelt inte rätt? Det är ju det hon själv har kommit fram till. Och egentligen inte primärt att det är fel på samhällsklimatet eller samtalsklimatet. Det tar hon fram också, men hon har ju egentligen sett sig i spegeln och kommit fram till jag är inte rätt för det här. Och då är det bästa för Centerpartiet på lång sikt att jag drar direkt.
Om man ska se det från den andra sidan... Hon har varit borta från toppolitiken på lång tid.
Mm-hmm.
Jag, nu, inga jämförelser i övrigt. Jag var sjuk i 2 veckor.
Ja, kändes det som att, och så kom du tillbaka och bara, det har bara blivit så mycket hat och hot.
Alltså på riktigt så här, det här, nej men förlåt, det låter det här vansinnigt, men du vet så här, när man tar en paus för att man kan inte vara inne i det hela, och sen kommer man tillbaks till vad det här nu var för partiledardebatt, och man bara... Varje dag, men så här, om jag hoppar tillbaka till så här, när det var flyktingkrisen.
Så känner jag ju varje partiledare.
Ja, det kan man känna för. Man kan känna för många olika saker. Så här, jag tänker, när det var flyktingkrisen. Och då, när jag hade politiska spelet, podcasten, och då kom jag ihåg hur jag bara så här, det var så enorma förändringar där. Men eftersom man sände liksom varje vecka, gjorde en grej, så var det så här, men det är ju naturligt. Det är liksom varje steg kändes så här. Det är rimligt nu att alla svänger på det här sättet.
Det är
sättet.
Den kokande grodan, du vänds in.
Ja, och det är någonstans är det kanske så att liksom, man måste hela tiden vara i det här kokande politiksoppan för att inte inse att det kanske har blivit lite väl tokigt. Eller så är det så, ett annat perspektiv. Har det här någonting att göra med näringslivet? För ofta hör jag det här att så här, folk från näringslivet frågar mig så här, åh, du som har kollat på politik så här, typ, är inte vidrigt att vara i politiken? Är det liksom inte så här, vad är poäng? Varför skulle man ge sig in i politik för? Det är liksom så här, man får bara skit från er vanliga medier, ni gör bara negativa saker på det. Man, liksom sociala medier är ännu vidrigare, och sen är det hoten och haten, och liksom Annie Lööf blir liksom jagad av en galen man som dödar människor i Almedalen. Det är liksom, det är den nivån de ser på det. Om man tänker så här att det här var Anna-Karin Hatts liv innan liksom så här, vad ska vi kalla det? Intresseorganisationer, näringslivet, den världen. Man är liksom kvar på något sätt i påverkande politik och samhällsfrågor, men man förstår inte hur ill eller liksom hur hårt det har blivit, och när man väl tar och doppar tån i det så inser man att oj, det här är inte för oss, inte för mig, och kanske blir liksom en större rekryteringsfråga då, att det kommer vara en grupp människor som kanske hade varit aktuella för olika politiska poster, som särskilt nu kan peka på Anna-Karin Hatt och säga så här, nej men verkligen inte, det här är inte...
Du är inte sugen längre på att vara partiledare, Henrik? Efter dina 2 veckor.
Men man har ju sett, alltså det har ju till exempel Miljöpartiet pratat om, att de har jättesvårt att få lokalpolitiker, alltså att de har haft tumma listor i flera kommuner för att folk inte liksom, för att folk tycker det är för obehagligt.
Ja, och då jag kommer inte ihåg vem det var någon som sa det på pressträffen, att så här, men det är också någonting så här, klimatfrågor, kvinnor som pratar om klimatfrågor, är det en extra utsatt position? Och nu återigen så var ju Anna-Karin Hatt så här, hon sa inga specifika, liksom, den analysen hade hon inte gjort eller vill inte dela med sig liksom, och peka på något så här, håll vad det någonting hade gjort. Och samtidigt, och hon sa ju också det här, jag är inte mer utsatt för hat än andra, tror jag. Och på ett sätt kan man tänka så här, egentligen är det ju lite konstigt just att Anna-Karin Hatt skulle bli ett föremål för hat. Om man tänker så här, Annie Lööf, där fanns det kampanjer. Hon var symbolen för liksom avståndstagandet till ett visst politiskt parti, liksom ett stå upp för anständighet och liksom den backlash som det blev. Muharrem Demirok kom efteråt och hade också liksom så här folk som var halvturk. Det fanns mycket liksom mörkare drag i ibland kritiken mot honom. Men sen så kan man ju tänka sig lite att Anna-Karin Hatt hade ju inte den här tydliga, jag ska alltid vara på den vänstra sidan. Hon var inte alls lika Annie Lööf polemisk i bråken med Jimmy Åkesson. På ett sätt så är det också liksom...
Ja, ja, men hänger inte det kvar bara? Alltså...
Nej, men det tror jag. Alltså Annie Lööf hade ju ändå en... Hon var ju liksom en måltavla för liksom nazister i liksom... All, alltså,
ja, men absolut.
Hon var en symbol på ett sätt som jag inte heller tror att Anna-Karin Hatt...
Vi har ju inte tillgång till Säpos underrättelser här. Men man får väl anta att det kan föreligga en skillnad där i det allra grövsta. Men har ni, om vi tittar på det tvärtom, alltså det allra minsta, har ni hört någon moderat säga någonting positivt om Centerpartiet det senaste året?
Förutom när hon avgick nu.
Typ. Ja, för nu har jag sett jättemånga. Ja. Jag såg
det. Ja, men jag menar det, och det får de ju göra förstås, det tror jag till och med Anna-Karin Hatt tycker. Men det har ju varit, det finns ju ett så att säga tonläge av utfaulande. Som inte bara är ni dumma i huvudet för att ni gjorde ett felaktigt val någon gång för några år sedan och är knäppa nog att hålla fast vid det, utan som blir nu ska vi mobba de här. Men nu ska vi göra det så att det gör riktigt ont och nu ska vi hålla på med det.
Men alltså,
och det är ju inte bara...
Kristersson har ju snarare bjudit in Anna-Karin Hatt till olika tillväxtpakter.
Det är sant. Liksom... Det är ju, han har ju faktiskt signalerat någonting annat. Även om man ibland då undrar graden av välvillighet i det. Men det kanske det är.
Jag uppfattar nog ändå att det fanns ett ganska stort hopp till höger när det blev hon. Att hon skulle liksom föra Centerpartiet i en mer borgerlig riktning än vad Muharrem Demirok gjorde. Så att... Ja, jag vet inte. Jag mötte henne bara här om veckan när jag var på väg hem från riksdagen. Så kom hon gående från andra hållet, liksom mot riksdagen i Gamla stan. Och tänkte så här, där är Anna-Karin Hatt. Och sen så noterade jag att ganska många på gatan ändå så här vände sig om och tittade, som man gör när det är typ en kändis.
Mm. Men inte på dig då?
Nej, på Anna-Karin Hatt. Och att jag blev lite förvånad över det. För att jag tänkte att det kan inte vara så många som känner igen henne. Men det var det.
Tittar man historiskt så är det ju liksom, det är ju inga nyheter heller. Det kanske är en omfattning och andra medieformer och liksom mer ohyfsade människor på gatan och sådär.
Men, du menar man jämför med Palmes tid?
Ja, eller Thorbjörn Fälldin då, som är den tydligaste jämförelsen. Alltså, Thorbjörn Fälldin höll ju på att avgå för en karikatyr i Aftonbladet. Alltså, som absolut var över gränser på den tiden. Men han var ju vansinnig i liksom månader och kränkt och sådär. Men de historierna å andra sidan, de var väl så få så att vi minns och kan... Eller så att säga, de har tecknats ner att det var den här karikatyren som var det hemska. Här är det istället bara något vagt och mycket och som en flodvåg som sköljer över en varje dag som hon beskriver.
Vi gick omkring och pratade lite med olika politiker i riksdagen om vad man trodde om det hela. Det var ju, Sverigedemokrater trodde inte det här var liksom hela sanningen. Även om de inte blev utpekade direkt utav Anna-Karin Hatt, jag hörde dock partisekreteraren Karin Enlund prata om det här är liksom, när vi har trollfabriker och parti, liksom, det lät ju som en väldigt en SD-känga som skickades dit. Andra partister, liksom andra partier som jag pratade med, jag försökte fråga så här, men allvarligt, vad är det, hur är det att vara liksom en toppolitiker? Alltså är det sociala medier, är det det, liksom läser ni det? För det måste ni väl förstå att, det vet ju jättemånga människor att det är osunt att läsa sociala medier, interagera inte det, läs inte kommentarerna. Ni måste väl ha människor som kan göra det här, eller liksom, eller är det ett absolut krav att dagens moderna politiker måste vara på sociala medier?
Ja, men det är där man återigen känner utan att ha tillgång till någon akt från Säkerhetspolisen eller någonting, att här finns det ju kanske någonting som inte är berättat. Det finns ju också människor runt Anna-Karin Hatt som kan tycka att det är jobbigt på ett sätt som kan få henne att känna att det här tar för hårt på mig. Jag tycker att det liksom är, det är ju fortfarande någonting som inte riktigt är utsjunget.
Och de menar du om själva hoten och hatet eller att det skulle finnas något annat?
Nej, men nu pratar jag inte om hot, det pratade jag om förut. Nu pratar jag snarare om hat, och att det kan ju vara så här att om du, Henrik, utsätts för mycket hat så skulle ju din man eller dina barn eller din mamma kunna tycka att det var så hemskt så att du till slut kände att nej,
det kostar på för mycket.
Det är det här kommentariatet som jag håller på med och börjar göra något annat. Det är inte en person som syns på bild i Svenska Dagbladet och sådär. Det kanske inte genererar så mycket hat, men...
En del.
Jag vill säga att ta i trä så ja. Är ni relativt snälla människor där ute som väljer att lyssna och feedbacka generöst.
Alltså, ja. Jag tycker att det är svårt att dra så stora slutsatser när hon har berättat så lite.
Ja.
Men hon vill väl berätta det vid något senare tillfälle, kanske.
Ja, men och då kommer frågan så här, typ, vad menar vi med liksom samtalsklimatet eller det här polariseringen eller hårda? Är det, om man inte skickar en tydlig signal som Anna-Karin valde att inte göra nu, liksom, att så här, och det är Jimmy Åkesson och hans parti som liksom driver på, eller det är liksom Nooshi Dadgostars skrikande, eller liksom det är Palestinaaktivisterna, eller det är liksom att det är någon där ute som gör någonting specifikt, då undrar man lite, vad är det man inte får göra, eller vad är det som det här polariserade liksom samtalsklimatet handlar om? Är det återigen så här att folk är idioter på sociala medier, då känns det ju fortfarande så här, då får ni ju bara sluta läsa sociala medier. Eller liksom, jag vet inte, jag tror ingen kan hyfsa debatten där.
Efter kritiken mot Nooshi Dadgostar i partiledardebatten så var ju Ida Gabrielsson, alltså viceordföranden, ute och sa att de piskade upp liksom hat mot Nooshi, att när Anna-Karin Hatt och Ulf Kristersson kom med sin kritik mot Nooshi Dadgostar, då kom det liksom genast en hatsvans. Så att, och då är, det blir ju lite svårt om man inte överhuvudtaget kan kritisera politiker utan att det skulle piska, alla ska ta ansvar för någon slags svans som är väldigt abstrakt.
Ja, och återigen, det är fortfarande svårt att, för tänker de att det här är riktiga väljare som vi verkligen måste lyssna på och interagera mot, eller finns det inget sätt att bara stänga av kommentarerna, att säga så här, vet du vad, här finns det inget värde av interaktion, eller är det för liksom de här små utmärglade partierna som är liksom inte har folk som kommer på medlemsmöten, som inte har några torgmöten längre, som inte möter riktiga människor, så är det här digitala kommunikationen det enda de har kvar, så det är liksom väldigt viktigt för dem att vara i detta.
Folkrörelsen Centerpartiet skulle väl invända och säga att det kommer visst folk på våra möten när vi dricker kaffe.
Ja, och då återigen, varför har du sociala medier? Okej, den andra delen då. Är det här en Säpo-fråga? Är det så här, vi har för dåligt försvar, för dåligt skydd av våra politiker? Det sa hon ju inte heller någon kritik om. Hon var ju väldigt nöjd med vad Säpo kunde göra.
Men det är ju kritik som man nyligen har hört, till exempel efter Carl-Oskar Bolin incidenten utanför riksdagen när han blev följd av palestinaktivister. Men det finns ju också andra saker, att någon annan riksdagsledamot var ute och skrev om detta idag, att det är liksom alldeles för undermåligt.
Och det kan ju vara den aspekten, men det är svårt att tänka sig, ska vi hälla ännu mer pengar på personskydd än fler politiker? Det kanske vi får göra, liksom skydda dem på olika sätt mer, såklart, för att liksom någonstans ligger det ju i potten eller något sånt. Nej, men så här, politikermord, att det känns ju som att så här, ett upptrappat stämningsläge leder till att en galen människa gör någonting fruktansvärt. Och ska vi försöka vrida, som jag alltid gillar att göra, någon sorts självspäkelse, medialt kollektivt ansvar? Vi testade. Ska vi testa den?
Har du hatat på Hatt för mycket, Henrik?
Nej, och det tror jag att hon var också väldigt noggrann med att säga. Att
till dig personligen?
Till alla,
hon gick fram till dig,
till alla
sa,
medier, så sa hon så här, det är ingenting mot er i medier.
Andra, men det var inte du.
Nej, och det här tyckte jag var intressant, för det poängterades från liksom Hatt stab att så här, hon sa ingenting, att det var de hårda granskningarna i media och som var skälet till att hon hade slutat. Och då tänkte jag så här, vad pratar ni om? Hon har väl inte fått en enda hård granskning. Jag kommer liksom, och det har gått så här halvbra för henne. Det är inte lysande opinionssiffror, men det har liksom inte varit några stora interna kaos eller bråk eller liksom.
Och folk verkar ju jättenöjda internt.
Ja.
Alltså att de bara, hon lyssnar på oss och hon har lugnat ner partiet och nu är det som förr.
Ja.
Så att det är ju ingen, hon har ju inte varit utsatt för det som Muharrem Demirok var heller. Men alltså, som sagt, vi har ju inte hela bilden, och hon hänvisar ju själv till så här, hon säger ju, det finns många som är mycket värre utsatta än jag, men jag påverkades för mycket av det här.
Ja, men jag menar i den större bilden av att måste media också ha plats för positiva bilder utav demokrati, positiva bilder utav politik, att vi måste vara lite cheerleaders för styrelseskicket och visa, titta, de här människorna kom till en kompromiss, de här människorna hade en idé som fick folkets röst och den genomförs nu och det får konsekvenser. Det här är ju någonting som går väldigt mycket emot vårt journalistiska DNA, tänker jag, att vara sådana som säger, titta, systemet funkar ganska bra. Det är ju inte det, det är ju inte nyheter per definition, och jag tror inte det klickas att så här, en kommitté löste en sak halvbra. Nej.
Fast jag tycker inte att det är hela sanningen. Alltså det är klart att vi skriver om det skulle vara så att gängbrottsligheten minskar, så är väl det en nyhet i dagens Sverige. Då skulle vi väl skriva om det.
Om nu Anna-Karin Hatt inte var personen som passade för Centerpartiet och den här tiden, det får vi väl säga att det var hennes egen slutsats, vem passar?
Ja, jag som har pratat med centerpartister idag säger att de allra flesta nu nämner Elisabeth Thand Ringqvist, kvinnan som inte blev partiledare förra gången och inte gången innan dess heller, men som nu verkar vara den som återstår. Hon är ju vikarierande gruppledare just nu och tycks som sådan ganska populär. Att folk tycker att hon är bra.
Hon fockades från viceordförandepositionen. Nej, det ville hon
inte
ha.
Hon hade ju ingen sån. Det var ju,
hon valde ju bort det.
Ulrika Liljeberg och Daniel Bäckström.
Precis, och de två försvann ju sen när liksom, de skulle göra rent hus efter Murre.
Och de nya viceordförandena då?
Alltså jag vet inte ens vilka de är, om jag ska vara
ärlig. Det är Rickard Nordin och någon till.
Det går så snabbt.
Är det elallergi? Hon heter ju inte elallergi, jag vet det. Men...
Va? Ulrika Heie.
Just det.
Infrastrukturpolitisk talesperson från Skaraborg. Det är helt tyst. Det blir inte hon. Nej.
Se toppen, Ulrika Heie tar strid för elallergiker. Kom ihåg, var en gammal rubrik helt enkelt. Mm. Roger Nordin.
Förlåt, ägnar du dig inte åt hat nu, Henrik? Tänk om det skulle kunna bli Ulrika Heie som får partiets stöd, och så sitter hon där och ska jag klara av hatet mot att jag en gång har talat i positiva termer om de människor som upplever att de är utsatta för elallergi.
Du sa ju Robert Nordin, men Rickard Nordin heter han.
Rickard Nordin.
Jag tror inte det blir han heller. Men Elisabeth Thand Ringqvist nämns. Emma Wisner nämns. Hon har ju sagt i Sveriges Television att hon inte stänger dörren.
Hon stänger aldrig några dörrar, va?
Hon har aldrig stängt dörren.
Jo, hon stängde dörrar förra processen.
Ja, men till slut, inte från början. Och nu är vi ju i början av processen. Den ska ju bara pågå dock då i 3 veckor eller vad det kan tänkas bli.
Men den mediala favoriten.
Om 4 veckor är det väl stämma.
Martin Ådahl!
Ja. Martin Ådahl har väl inte riktigt lyckats samla stöd i Centerpartiet vid tidigare tillfällen.
En person med stark energi, men jag hör frågetecken kring hans förmåga att liksom, hålla ihop partiet på ett stabilt sätt.
Jag tänkte ju att Karin Ernlund, partisekreteraren, hon är ju den nu i partiledningen, eftersom de också har bytt viceordföranden lite hastigt och lustigt. Hon är ju den i partiledningen som jag förstår det som har längst erfarenhet, alltså förutom Ådahl då, men han verkar ju räknas bort. Så jag försökte förmå henne att säga att hon skulle ställa upp som kandidat, Karin Ernlund, men det skulle hon inte under några omständigheter.
De är inte Liberalerna. Man går inte från P6 till partiledare i Centerpartiet.
Nej, kanske
går man
inte
från ungdomsförbundet till partiledare då? Är det dags för Caroline Fonsett?
och få komma tillbaka. Den som gjorde sig av med Muharrem Demirok ska nu belönas på det här sättet. Eller mannen som sitter kvar i riksdagen och skulle lätt kunna gå upp och ta alla debatter för sitt parti. Muharrem Demirok, han stod utav en slump precis utanför pressrummet 10 minuter innan själva pressträffen skulle vara.
Så taskigt att ingen hade sagt till honom att han inte skulle vara där.
Ja, nej, men jag tror att han stod och pratade med KU-människor, han sitter väl i konstitutionsutskottet, och sen så när vi var några journalister som såg honom, då sprang han därifrån. Liksom, då hade han lite, så att han visste ju vad...
Han verkade ju klara av samhällsklimatet i alla fall. Så det skulle ju verkligen kunna landa där.
Ja.
Att Centerpartiet med en röst säger: kom tillbaka Demirok, allt är förlåtet.
Förlåt oss också för att vi läckte så mycket om dig.
Tänk om du tar Daniel Bäckström och Ulrika Liljeberg samtidigt, tar tillbaka dem som vice. För de fick ju lite sparken, var ju känslan av, för att de hade varit liksom uppfattade som en del i problematiken kring varför det var så dåligt ledarskap och det var så tjafsigt för
dem. I hatet mot Demirok.
Ja, så de bara, så vet vad,
det var ju väldigt splittrat i VU, kan man läsa en gammal artikel som vi...
Ja,
har skrivit.
Det vore spännande.
Men jag undrar...
Emil Källström.
Ja, det var precis det jag skulle fråga. Är det dags för prinsen från Östersund? Eller var kommer han ifrån?
Nej.
Örnsköldsvik.
Ja.
Vilken östad är det?
En vid kusten.
Vi behöver...
Det är Elisabeth Tandringqvist som kommer från Östersund.
Vet vad jag säger? Vi behöver en nepo baby med ännu kortare rubrikvänligt namn än hatt. Magnus Ek. Okej, det här är ju som ett skämt.
Ja,
men känn på det. Känn på det nu.
Tidigare riksdagsledamot, ungdomsförbundsledare. Ja. Känd från vårt poddavsnitt om rödhåriga centerpartister.
Japp,
och son till Lena Ek.
Ja, och redo att utmana Muharrem Demirok om riksdagsplats. Så han är sugen på att komma tillbaka. Mm. Och han är ju inte ens bara bonde. Han är ju en goddamn dräng. Är inte det något väldigt liksom rejält?
Jag hör vad du säger. Under presskonferensen så bestämde jag mig för att lägga mina kort på Maud Olofsson.
Mysigt.
Unik. Äldst i partiledarkretsen skulle hon ju bli.
Är hon äldre än Ulf?
Vet du
ja, det är hon.
Vet du vad?
Men Magde. Alltså, det talas ju mycket
bara för
om,
att hon har slutat
om
färga
mobbningen
året.
Av Ulf Kristersson och ibland om att den kommer från till exempel den här podden. Men det där var ju verkligen över gränsen.
Ja, men alltså, det är inte så stor skillnad. Alltså, det är bara 9 års skillnad.
Ja, okej.
Okay, ja,
vet du vad? Om vi ska ta en senior person som fortfarande liksom kan gå på sitt partis olika kongresser och stämmer. Olof Johansson. Det är en härlig farbror.
Där tror jag att vi får prata åldersstrecken då. Men som Maggie är inne på, det finns ju faktiskt alltså rent berättelsemässigt den kontrafaktiska berättelsen om Emil Källström, den stärks ju ändå för varje gång det failar med en ny person. Och vad hade det här partiet kunnat bli om det hade valt en annan väg och en annan människa och en annan person? Och, ja, ni vet allt.
Men återigen...
Så en vacker dag.
Mm.
Men det är så otroligt hög fallhöjd för Emil Källström att komma in.
Ja, men
in
det
nu.
Är också otroligt bra löneläge att komma in nu. Det är ingen som har lyckats förhandla upp ett partiledararvode som Anna-Karin Hatt gjorde. Och... ringer nu en desperat valberedning 4 veckor kvar till stämma. Då, ja, det är ju inte som att man börjar under det som Anna-Karin Hatt hade ersättning.
Mm. Får jag säga, är det någon slump att det är de två partier som på något sätt kallar sig liberala som jag har varit på flest liksom avgångspressträffar på? Annie Lööf var typ det första jag gjorde när jag började här som inrikespolitisk kommentator. Sen var det med Muharrem Demirok. Nu har vi Anna-Karin Hatt. Men också, jag missade Sabonis, ja. Precis. Det var
den
precis
var
innan.
Den var ju dramatisk.
Nej, Henrik, det är ingen slump.
Men Johan Persson var det på.
Utan det har ju sin historiska förklaring.
Mm. Liberalismen är tillbakagång. Det nej, är kanterna nej, som belönas.
Nej. Uppsala möte. 1973, tror jag. Början av 70-talet i alla fall. Oförmågan för de här två partierna att lägga ner sina föreningstitlar och bli en. då har ju visat sig vad det är som straffar dem idag. Och de har ju helt enkelt inte någon kraft, någon av dem, att tala om. Det andra liberala partiet har ju nyligen gått ut och sagt att de absolut inte ska bilda en regering med Sverigedemokrater, att Sverigedemokrater ska ha ministerposter, varpå alla andra i den koalitionen som man pratar med, ja, det där kommer vi trycka till dem på också. Det kan ju inte vara kul att vara ett sånt parti i längden, och det är ju samma för Centerpartiet. Så om de bara hade gjort rätt på Uppsala möte så hade allting blivit alldeles annorlunda.
Men också om de bara hade haft en sån lite Lars Leijonborg-attityd, att de bara säger, det är vi som bildar regering. Om ni vill ha en regering får ni komma till oss.
Mm.
Vi kanske är dags för valkartellen.
Det gick ju inte den gången.
Nej, det gick skitdåligt. Men det var väl Maud Olofssons fel.
Nu ska hon tillbaka.
Jag säger ju det. Hade det inte varit för Uppsala möte så hade Lars Leijonborg kunnat bli statsminister. Tillsammans med Maud Olofsson. Eller Maud Olofsson istället för Lars Leijonborg.
Vad blir Anna-Karin Hatts stora arv?
Alltså det sägs att hon var på gång att ge ett besked i regeringsfrågan ganska snart.
Så en uppskjutet besked i regeringsfrågan.
Nej, men annars så... Kepsarna? Nej, nej, men jag kan inte komma på liksom... Hon gjorde ju... Jag ska vara snäll nu då. Mm. På antimobbningsspåret. Mm. Då säger folk ändå att de tycker att hon tog fram mycket sakpolitik.
Ja, det är ju de här 500 motionerna och kanske från partistyrelsen då, fyra stora propositioner eller förslag på fyra politikområden som ska behandlas på den här stämman. Och som ju då på grund av Anna-Karin Hatt och hennes besked idag kommer ha väldigt svårt att så att säga få plats i den mediala bevakningen eller kanske ens diskussionen internt i partiet nu i spurten inför stämman.
Du har lyssnat på Politiken. Producent är Tove Friman Leffler och ansvarig utgivare är Lisa Irenius.